Inget gnäll, bara spring. Inget gnäll, bara spring. Här är framgångsreceptet terränglöpning. Se, han springer så smart i en hisnande fart. Vem är det? Med dessa toner om Jo Inge Berget så säger vi välkomna till veckans avsnitt. Och det är ju lite speciella tider får man säga.
Det är oroliga tider.
Ja, börsen igår. Jäkla svaj idag på börsen. Mm. Påverkade Johan? Aktieportföljen?
Nej, min aktieportfölj är ju obefintlig. Så
skönt, just... äntligen. Kan du sitta lugnt i båten?
Ja, men det kan ju få andra följder. Även, och allt springer ju de här coronatiderna som vi lever i. Och som i högsta grad påverkar vårt bevakningsområde, som är fotboll.
Ja, men lite så. Generellt så är det ju lite halvsvajiga tider. Och inte minst för dig och mig som har, får man säga, häcken full. Ja, men, dessa dagar.
Ja, och då känns det ju nästan lite skönt att bara i lugn och ro lyssna på en stillsam ballad nästan, va? Mm. Om Jo Inge Berget och hans löpkapacitet. Mm. Skriven och framförd av våra vänner Ossian Ekänger och Anton Svanberg. Kanske kan det fungera som en liten teaser för Offside Live också. Mm.
Anton och Ossian kommer ju följa med oss ut på vår lilla turné som vi inleder på söndag. Skalateater på söndag. Två kvällar i Stockholm först, sen två kvällar i Göteborg och sen avslutar vi i Malmö. De är med oss på scen, precis som de var förra året. Ja. Men denna gången är de med ännu mer.
Och de är ju, även om vi ofta pratar om dem som milda och stillsamma, så är de ju ändå sina egna musiker. Och de jobbar ju efter mottot som de säger, vi kan sålla sen. Mm. Så säg, om vi bollar med dem och säger att här vore det kanske trevligt med en låt lite på det här temat, då kan de vända tillbaka till oss och säga att det blev istället en låt om att hanka sig fram i serie B.
Mm. Precis så.
Men vi väljer att uppmuntra sådana infall. Mm. De måste få känna kreativ frihet.
Lite av mottot i den här Jo Inge Berget-låten är väl då inget gnäll, bara spring. Och det är väl så vi ska försöka resonera nu då de här sista dagarna när vi repeterar och putsar på manus och övar och kollar ju saker med Ossian och Anton om det funkar. Det är ju lätt att man blir lite gnällig.
Ja, och när man har och haft under en ganska lång tid känt sig lite jagad då. Ja,
kniven
kanske
mot strupen.
Ja, kniven mot strupen, och vi skickade ett nytt nummer till tryck igår mitt i allt detta som ändå tycker blev väldigt bra. Och så är det allt annat, och jag känner mig lite sådär att man går på ångorna och det gör man för att det känns lustfyllt. Lite grann som att man vore en nyckelspelare i ett lag som har lite skavanker, och så får man valet att kliva åt sidan nu eller bit ihop, så kör vi operation efter säsongen. Mm. Och jag väljer då operation efter säsongen för att det här är för kul att missa. Mm. Typ som en guldstrid då.
Lite med risken också när du väl besöker den där doktorn.
Vi skiter i operation.
Vi skiter i det.
Det verkar jobbigt.
Ja, men till och med, nu är det för sent.
Ja.
Det är bara lägga av.
Nej, så kan det ju vara då. Ja. Men inget gnäll, bara spring. Det kan vi väl absolut ha som tema. Mm. Och vi ska ut på en liten turné då. Mm. Stockholm, Göteborg och Malmö.
Jag måste ju säga att jag har ju på något sätt tagit på mig rollen som lite din personliga assistent.
Jag har märkt
sista
detta.
Sista veckorna.
Jag har märkt det.
Du har det ju mycket hemma med en liten bebis. Och vi har ju berättat om köksrenoveringen. Ja. Att det är fullkomligt kaos.
Jo, det är det.
Och så är det fullkomligt kaos i arbetslivet.
Ja. Men vilka texter jag får ur mig?
Ja, vilka texter du får ur dig? Vilket bra poddsnack du får ur dig? Nej, men så jag har ju känt sådär. Igår så fick jag ju liksom påminner dig, nu vet jag att det är 40 minuter kvar till din klipptid, Johan.
Ja, och det visste jag då inte.
Nej, det var jag som sa också, kanske lunch. Det är dags, sa förra veckan, det kanske är dags för dig att boka in din klipptid. Det börjar redan där.
Ja, och så är det en nattig professor som säger, du måste klippa dig.
Ja,
och sen lägger fram kläder på morgonen.
Ja, och på tal om kläder så sa jag det väl igår också. Johan, har du bokat tvätttid nu så du har rena kläder nu när vi ska ut på scen och så?
Ja.
Ja, just det.
Nej, då var jag lite som en sådär förrättad tonåring. Det fixar jag. Ja. Och sen gick jag ner och bokade en tid sen igår kväll, kan jag säga. För jag hade ju inte riktigt tänkt på det.
Precis.
Ska jag ha något som är ändå helt och rent.
Ja.
Men du, vi får väl se vad vi skaffar för turnéminnen den här gången. Det var ju väldigt kul förra. Och jag lyssnade på en hockeypodd.
Som man gör ibland. När man har mycket att göra.
Nej, men när man har barnvagnspromenader på helgerna så hinner man med.
Får man fråga vad det var för hockeypodd?
Hockeypuls heter den. En intervjupodd. Ska vi säga att det är som Lundspodd då, fast hockey då.
Ålder? Mm.
Ja, också en faktaruta, ja, men inte riktigt lika, den är lite mer flytande. Mm. Så. Och där lyssnade jag då på en intervju med Christer Olsson, som nog inte säger dig så mycket, men han var ganska duktig back.
Luleå.
Brynäs, Leksand och NHL. Mm. Frölunda tror han var ju också. Mm. Nu är han tränare. Men han berättade om ett turnéminne han hade, ett ofrivilligt sådant, som han är ganska glad att slippa. Där hans psyke testades. Mm. Och han trodde då att det testades medvetet av... Han hade Mike Keenan som NHL-coach. Som är känd för att vara något av en tyrann kanske.
Just det.
Christer Olsson kommer över här i mitten av 90-talet till NHL. Och han tillhör St. Louis Blues. Och han börjar spela där. Men efter ett tag så säger Mike Keenan till honom på morgonen. När det är matchvärmning inför en match. Att du ska till farmalaget. Du ska till Worcester. Som ligger många, många mil från St. Louis. Mm. Jag tror det är Massachusetts eller någonting. Du ska dit nu. Flyg dit. Det är match där ikväll för dig. Christer flyger dit. Lång resa. Kommer till Worcester då och träffar coachen där. Som säger att du ska inte spela här. Du ska tillbaks till St. Louis. De spelar match mot Ottawa imorgon. Så flyg direkt dit. Och så får du spela där. Mm. Okej, okay, säger Christer. Flyger till Ottawa. Träffar Mike Keenan som säger. Du ska tillbaks till Worcester. Du ska flyga nu. Flyger tillbaks då till Worcester igen. Och ungefär så där håller det på. Oerhört prövande.
Som vi vet så flyger jag fortfarande mellan Worcester och St. Louis.
Vad heter den? The Terminal heter den, filmen när han lever på en... Han får inte gå in i landet.
Ja, just det.
Ja. Men han trodde då att det här var ett sätt att se om hur mycket klarar han, den här svensken. Det låter oerhört fånigt. Mm. Och så jävla att Christer kunde bita sig i tungan när han... Till slut blev han också borttradad till Ottawa. Och Mike Keenan berättar det på sitt kontor. Och så ska Christer gå därifrån. Och då säger Mike Keenan, du förresten, jag vill bara säga, jag respekterar dig för du vek aldrig ner dig. Man bara säger, håll käften.
Mm, sicke gubbe, alltså. Ja. Det är ledarskapet.
Ja.
Ändå.
Ja, han var värd bättre än så, Christer.
Ja, det får man säga. Ja. Ja, jag ska bara väldigt kort här berätta om vad som inträffade i morse. Jag cyklade till jobbet som jag har berättat om tidigare. Det är inte många som hyllar mig för det. I dessa tider när det är kallt och blåsigt. Och sen så brukar jag runda av cykeltur med att smita inom gymmet som ligger alldeles här bredvid där vi jobbar. Kör ett snabbt pass där, 20-25 minuter. Och sen sista veckan här nu...
Det är ju väldigt chefredaktörigt av dig, känns det som. Att hinna med ett litet gympass innan.
Absolut. Och sen sista veckan så har det varit en tjej där som jag har noterat och liksom gått och tittat på mig lite grann, du vet. Mm. Man tänker, ja, kanske på något sätt. Och idag då så kom hon fram till mig och frågade om jag ville gå ut och ta en drink med henne.
Oj.
Du vet, det har ju inte hänt på evigheter. Nej. Det var inte aktuellt eftersom jag gifte så.
Ja.
Men bara den här känslan.
Kände du bekräftad?
Bekräftad. Ja. Jag tänkte så när jag sa ju nej då och sa att ja, det var kul att fråga, men tyvärr så är det inte aktuellt. Men så kände jag att det finns ju så många, om man nu ska försöka göra en parallell. Här.
Ja,
fotbollsspelare.
Försök.
Ja, som spelar i samma klubb, kanske i division 1, i 10-12 år, får aldrig en förfrågan från någon om de vill ut och ta en drink eller alltså deras motsvarighet att de ska byta klubb. Och du vet, bara att få den någon gång, det borde man ju nästan på något sätt göra lite grann som i blåsningen, fast inte på det elaka sättet.
Utan att avslöja blåsningen.
Att alla spelare borde någon gång bara få känna sig lite bekräftade från någon annan. Inte bara från samma folk på kansliet och samma tränare och samma ordförande som säger men du är viktig, vi är glada att du stannar kvar här i klubben. Det hade ju säkert lyft hur många som helst att bara få chans att säga nej, jag trivs bra här. Precis som jag säger, nej, det är inte aktuellt med en drink.
Ja.
Du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Och jag behövde ju det, jag känner också av den här, man går lite på ånger, absolut. Och idag så fick jag den här, jag känner mig rätt sliten liksom sådär. Ändå kommer det fram någon där som tycker att jag är värd ändå och frågar om man ska ut och ta en drink. Vet du, lyfte, det gjorde min dag alltså.
Jag förstår det precis tror jag. Och med den här fotbollsparallellen du är inne på, det kan ju även gälla bra spelare. Att om man är länge i miljö, att risken är att man tas lite för given.
Precis.
Kanske inte av supportrar, men kanske av en klubbledning. Mm. Vet att det var väl mycket tjafs som sånt lite IFK Göteborg när... deras 90-tal började ebba ut. Mm. Alltså när framgångarna började ta slut helt enkelt. Och när de började dippa lite. Så var det väl lite, var det inte Mild och några andra som grymtade om att man uppskattar inte riktigt efter förtjänst de som har varit här så länge. Utan man öser pengar över nya spelare som kommer. Mm. Och det kan ju gälla till exempel, vi har som vi har skrivit om gamla Hammarby-legendaren Kenta Olsson. Mm. Som ju var otroligt duktig i Hammarby. Och liksom gjuten där på alla sätt. Men som kanske också vittnade lite när vi skrev om honom att man tas lite för given av en klubbledning. Och det var då väldigt smickrande för honom när Kalmar frågade, vill du ta en drink med oss, Kenta? Mm-hmm. Hörde du inte för att han älskade ju Hammarby. Mm. Men man kunde fatta känslan.
Precis.
Lite.
Ja, jag fattar verkligen den.
Ja, så här, vi ser dig, både Anders och Kenta och Mild.
Det här avsnittet gör vi i samarbete med Kommunal. Och vill man veta vad Kommunal har gjort inom räddningstjänsten den senaste tiden så rekommenderar Kommunal att man lyssnar på Kommunals podd Förhandlarna. Som finns där poddar finns. Där gästar två brandmän som har varit med om att besöka 89 brandstationer. Vi befinner oss, hälsa Kommunal, mitt i avtalsrörelsen just nu. Och vill man få till ett bättre avtal för brandmännen så bli medlem i Kommunal nu.
Och stormatch imorgon onsdag. Kväll får man väl säga då med ditt Liverpool ska försöka vända på steken mot Atletico Madrid i Champions League. Mm. Och det är nu jag kliver in i turneringen va?
Ja, det är så. Ja. Det är samma visa varje år.
Ja, ja, men det här är ju ett perfekt läge för mig som inte har tid alltid. Ja,
du går inte in i första åttondelsmatchen?
Det kan jag göra.
Ja, du kliver, men ofta så kliver du ändå in i andra returen.
Ja, jag hade planer på att gå in i den första, men det kom något emellan.
Ja, just det.
Men nu ska inte komma något emellan. Det här är ju ett upplägg som är väldigt tilltalande som neutral betraktare. Mm. Ett resultat som känns spännande. 1-0 underläge för ett hemmalag och också ett hemmalag som är helt överlägsna i sin egen liga. Men där man känner att åker de nu, vad ska man då säga om den här säsongen? Då blir det lite svår att prata om helt plötsligt. Då har man ändå en otrolig framgång men också ett stort misslyckande. Kryddan för mig här är ju att det är Diego Simeone som är motståndartränare eftersom han har ett och annat förflutet med just England. Kanske framförallt då med när han fick Beckham utvisad. VM 98.
Just det.
Det glömmer man inte då. England och Argentina har ju ofta överhuvudtaget målats upp som ett hatmöte. Det finns ju mycket gammalt groll och det finns Falklandskrig. Och, ja, det var ofta väldigt intensivt när de möttes. Och det där var ju lite smutsigt då. Du kommer ihåg situationen när Beckham ger en liten klack på knäsenan. Och Simeone går ner. Ja. Och sen får Beckham ta revansch 4 år senare i VM när han sätter straff mot Argentina. Jag tror att Simeone försökte psyka honom lite innan. Och sen är ju den typen av tränare där man känner att Atletico har väl repat sig lite i Spanien och kan ju fortfarande bli trea kanske. Men överlag så har de ju inte gjort någon kanonsäsong. Mm. Så som han har laddat för det här. Jag bara ser framför mig hur han kommer göra sig själv till huvudfigur.
Mm. Du som då inte såg första matchen på Vanda Metropolitan.
Som ändå börjar att lägga ut texten. Och väldigt
han, man har ju ändå sett Simeone i många år nu. Han är ju, det är också anmärkningsvärt. Han har varit där så länge nu i Atletico.
Han skrev ju en väldigt poetisk, jag vet inte om det var i Guardian. Alltså, det var inte i det här Players Tribune som vi har pratat om. Men det var likt det där han skrev i jagform då om sitt beslut att gå till Atletico Madrid. Och då var han hemma i Argentina. Och det var en väldigt så här poetisk inledning från Diego Simeone. Mm. Jag parafraserar lite, men första meningen var typ: min yngsta son Giuliano doppade sin croissant i mjölk, tog en tugga och tittade upp på mig och sa: men om du lyckas pappa, då kommer du ju inte hem igen. Mm. Ja, har någonting.
Ja, absolut. Ja. Men nu fick jag läsa vidare.
Ja, det var inte lika starkt.
Nej, men i alla fall första matchen mot Liverpool. Jag har aldrig sett honom. Man har ju sett honom vara otroligt aktiv, givetvis. Men jag har aldrig sett honom vara så aktiv som han var mot Liverpool. Hela tiden vände sig om mot publiken, hela tiden ville få dem att sätta tryck och liksom öka stämningen och ge då energi till spelarna. Hela tiden. Det var helt otroligt. Det känns som att han la ju i alla fall 80% av sin tid under de 90 minuterna mot publiken. Och mot att hela tiden gestikulera. Det var väldigt lite taktiska instruktioner som man förmedlade.
Ja, och det känns ju nästan mer spännande i tider när man är så van vid skiften. Både på spelare och tränare. Men någon som faktiskt har varit där en lång, lång tid. Och det får man ju säga att han har ju gjort underverk med den där klubben. Var de var när han kom. Även om årets säsong inte har varit den bästa så har det varit otroligt framgångsrikt. Mm. Och han har ju ofta hemfallit till hur mycket hårt jobb, och ibland så hemfaller han då till att ta sig själv i skrevet, va? Och tala, om, de här kohonesen, ja, punkkulorna.
Absolut.
Kommer du ihåg den? Jag tyckte den var så himla bra. Jag tror vi pratade om det när vi var på VM, va? Och Argentina hade det lite kämpigt och det var mycket om Maradona. Och Maradona stod väl också och tog sig om kulorna. Mm. Och så klev Valdano, va, in, gamla Real Madrid-spelaren och argentinska landslagsmannen, och skrev en otroligt bra kolumn.
I Guardian, eller?
Ja, var det det? Kanske. Vi säger väl att det var det. Det var ju inte Bergslagsbladet i alla fall. Och där han skrev då just att Argentina har blivit besatta av sina punkkulor. Mm. Måste sluta med detta. När vi tog våra VM-guld och så, det var fan inte punkkulorna som gjorde att vi tog dem. Nej. Var det det som gjorde Maradona till världens bästa?
Det piggade upp.
Det var otroligt bra. Uh-huh. Bästa liksom...
Man blev trött på det där.
Ja, och att det kom inte från en journalist. Uh-huh. Utan så himla sylvast och enkelt att sluta ta på era punkkulor och prata om att det är mod och att ni ska vara... att ni ska jobba så hårt och köra över de andra och göra vad som krävs för att vinna. Fan, ni... Vi blev bäst för att vi var så bra på fotboll och glömt det, eller? Mm. Det tyckte jag var väldigt uppfriskande. Mm. Men det blir säkert en del kohones på Anfield.
Det kan man nog räkna med. Ja. Och så är det Klopp på andra sidan.
Ja, som väl... Ja, är vi sen på bollen här, du? Det är vi väl, va? Om vi ska prata om Klopp och hans...
Coronasnack.
Coronasnack, ja. Ja. Men vi är ju vana att vara sen på bollen.
Vi har ju pratat om detta lite... Vi berättar här då att vi har skickat ett nummer till tryck. Och vi har ett nummer som bland annat innehåller ett reportage där Rasmus Elm figurerar en hel del.
Ja, och även Viktor Elm.
Viktor Elm, ja. Och i denna text som vi har haft klar i några veckor nu så berättar han ju om sitt beslut att lägga av med fotbollen.
Ja.
Och utveckla det och förklara varför och vad som har hänt och sådär.
Ja, det handlar om mer än så, ska vi
absolut,
säga.
Absolut, absolut. Men... det är väl lite talande då för dig och mig att vi sitter på den här. Och sen så, nu i helgen så kommer det ut. Simon Bang skriver krönika och tackar för att allt Rasmus Elm har gjort. Och alla är så kärlek av Rasmus Elm. Som att nu är det officiellt. Jag tror vi har vetat detta rätt länge.
Ja, du pratar om våra alldeles förtäppta nyhetsnäsor.
Ja, att vi är sena på bollen.
Ja, precis. Det var väl Mattias Lyr, tror jag, som var nere och träffade Rasmus Elm för Fotboll Direkt kanske. Där han då berättade om att han ska sluta spela och bara vara slags ledare i Kalmar. Och vi hade inte alls fattat att det var en grej. Det är en nyhet. Såhär, då hade vi kanske kunnat tisa om det. Mm. Och säga sådär, och stor intervju nästa nummer. Men det fattar vi inte alls.
Nej, absolut inte.
Men jag trodde också, nu blir det lite medienördigt här, men jag vill tro att jag läste det i Barometern, ja, typ i julas.
Ja, det var väl någonting där som hängde i. Att vi trodde det, att detta är inte en nyhet.
Nej, men det kanske var då att folk inte plockade upp Barometerns artikel då. Mm. Men då blev det jätte, och då kände vi oss som vi kan göra ibland, att vi... Här var det ju onödigt, vi var ju först på bollen men gav bort den.
Ja, exakt.
Eller vi var tvåa på bollen, Barometern var kanske först.
Ja, just det.
Ja. Och apropå vad sen på bollen då, Klopps corona-presskonferens.
Ja, just det. Ja, det var förra veckan då, det har ju inte undgått någon då.
Det kanske att, det har gjort, ibland blir man sådär, när man pratar med sin pappa till exempel,
ja, just det.
Att det kan undgå.
Ja, okej. Men väldigt kort, Klopp på en presskonferens får frågan från en reporter som då, egentligen så är inte så många inledningsvis som ens tänker på vad frågan är. De bara tänker på någonting med corona. Att Klopp förväntas svara på detta. Och Klopp svarar på ett sätt där han i princip, det han säger är att jag är inte rätt person att prata om det här.
Prata med experterna.
Prata med experterna. Och jag är bara en enkel man i en keps och i ett lite ovalat skägg.
I'm just a guy with a bad shave and a baseball cap.
Ja, och vad händer då, Johan?
Ja, det var det jag tyckte var intressant. För det fanns så mycket att läsa in där. Mm. Han får då framförallt och inledningsvis väldigt mycket beröm för hur han svarar på den här frågan. Och vi kan väl återkomma till huruvida han svarar på frågan eller inte. Men han gör väl sällan det? Överhuvudtaget Klopp, va?
Nej, det är ju lite grann hans grej på något sätt. Att kan man sin Klopp så vet man att han svarar sällan exakt på. Och det, menar jag, det är ju nästan sjukt, men jag kollar ju på varenda presskonferens med Klopp inför varenda ligamatch.
Mm.
Och den typen av frågor som man oftast får, framförallt från den engelska presskåren, det är ju inte supervassa frågor, utan det är bara...
Exactly how important was this win for you, Jürgen?
Ja, precis. Och hur ska han svara? Och då har han liksom på något sätt lärt sig att svara på ett sätt som faktiskt ger mer tillbaka än vad frågan förtjänar, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Det har nästan blivit hans grej, vilket jag gillar. Det är alltid kul att lyssna på honom på presskonferensen, för han är inte så tråkig.
Nej.
Men det är också så att han svarar ju sällan exakt på de frågorna som han får.
Ja, med några undantag så är det oerhört förväntade frågor och väldigt platta frågor om vi ska vara taskiga mot de engelska journalisterna. Men så är det faktiskt. Ja. Och det skulle ju faktiskt kunna gå att han kommer in där och säger att vi behöver väl inte ställa några frågor. Jag håller en liten utläggning här, jag tror jag vet ungefär. Sen kan vi, om ni tycker att jag missat något så kan ni ställa någon följdfråga sen. Men han behöver ju inte förhålla sig till frågorna.
Nej.
Det påminner väl lite, får inte ofta man det tipset kanske som politiker eller någon makthavare när man ska bli utfrågad i Ekot lördagsintervju eller i Agenda eller Aktuellt, att tänk på vad du vill föra ut för budskap.
Mm.
Du behöver inte förhålla dig exakt i frågorna. Tänk på vad du vill säga.
Precis. Så det. Mm. Ja. Exakt så.
Ja. Mm. Och han gör då det här även på den här corona-frågan som handlar om hur Liverpool följer detta, om det kommer på, hur han tror att det
påverkar. Ja, för det är ju det som är frågan egentligen. Mm. För att om man då ska säga att hans svar, det blev ju otroligt viralt.
Mm.
Och man ser ju bara i mitt Twitterflöde så såg jag ju flera personer som aldrig någonsin har twittrat om någonting som har med fotboll att göra. Kulturskribent och politiker och så här.
Nej, men det var mycket som, I don't know who this guy is, but I love him.
Ja, precis så. För otroligt mycket kärlek. Och jag fattar, det slår ju an någonting som ligger i tiden med att det finns så många nu som hela tiden uttalar sig utan att de har kunskapen eller att de sitter på fakta, utan det är bara åsikter som premieras i princip.
Ja.
Och folk är dåliga på att säga det här betänket. Därför var det skönt för många att höra en känd person som säger att jag är inte rätt person att prata om de här sakerna.
Blir han Sokrates lite i det ögonblicket?
Vad tänker du då?
Ja, då menar jag inte då alltså
fotbollsspelaren.
Fotbollsspelaren Sokrates med skägget VM 82.
Också ett ovårdat skägg eller?
Ja, fast ett snyggt ovårdat skägg. Va? Och så var han ju lång och gänglig. Var han utbildad barnläkare va?
Nu vet jag inte.
Nej, jag tänkte då på den riktigt gamla Sokrates. filosofen.
Senior.
Ja, från antiken. Mm. Han är mest berömd för Sokrates greatest hits. och hans allra största hit är väl Sokrates som träffar oraklet i Delphi. Va?
Mm.
Och nu är jag rädd här att jag ska säga något fel. Ja. Att jag inte ska minnas mina 20 poäng i filosofi.
Ja.
Men Sokrates, som jag minns det, besöker oraklet i Delphi. Frågar, vem är den visaste personen? Och oraklet svarar, det är Sokrates.
Mm.
Sokrates tycker att detta är mycket konstigt först. För han känner sig inte alls särskilt smart. Men ju mer han pratar med andra greker så märker han att de tror sig veta saker fast de kanske inte gör det. Medan Sokrates då erkänner sin okunnighet och den självinsikten gör honom då smartare än alla andra.
Mm.
Sägningen där är väl ungefär att det enda som jag vet är att jag inte vet.
Mm.
Man skulle kunna anklaga oraklet för att vara lite slapp det. Det fanns ju förmodligen greker som visste ett och annat. Men Sokrates får rollen eftersom han är så ödmjuk då.
Mm.
Och lite då blir det samma med Jürgen Klopp.
Ja, precis så. Det är ju det första som händer i den här utvecklingen av den här Klopps coronakonferens. Han blir otroligt hyllad och älskad. Och sen så kommer då nästa grej i den här klassiska dramaturgin. Att nu ska man börja problematisera det här. Jag tror att Alex Schulman var en av de första som gjorde detta. Han lade på sin Insta-story. Hur jävla dum i huvudet är Klopp? Han svarar ju inte ens på frågan. Och det gör han ju inte.
Nej.
Det får man ju säga. Att Klopp svarar ju inte på frågan.
Nej.
Och frågan är i princip från de här reporterna.
Sen skrev även Noah Bachner.
Ja, den kom lite senare.
Ja, det var ju inte lika... Schulman uttryckte sig väl ganska hårt.
Det får man säga.
Vilken idiot.
Ja, men Schulman går ju förutom att han går hårt åt Klopp. Hur dum i huvudet är han som inte svarar på frågan? Så går han också åt alla de som har hyllat honom. Vad fan, hur dum är ni? Som inte fattar här att han svarar ju inte på en fråga. Fan, kan ni hylla honom?
Ja. Och att det skulle kunna vara lite ignorant.
Ja, för det som reportern frågar är ju, hur tror du att det här kommer påverka Liverpool och dina spelare? Och det är ju inte det. Det svarar inte riktigt Klopp på. Men sen så vänster då, nu ska man börja problematisera hur Klopp har agerat. Och nu, det är nu man börjar, man vill nästan liksom bara gå och gräva ner sig i den här bunkern där vi sitter just nu och spelar in podden.
Har du sagt adjö till din gamla, det du alltid gick till när du kände så här var att du ville åka till månen?
Ja, men...
Nu vill du gräva ner dig.
Ja, man vet inte, månen, coronatider, så det kanske inte är bra.
Nej.
Bunkern här känns bra. Nej, men att man ska börja problematisera att man orkar det, för att då framställs det, och Bachner går rätt hårt på det i sin krönika, att han är hånfull mot den här reporten. Jag kan inte säga att han är hånfull på något sätt faktiskt. Det blir överdrift åt alla håll här. Det blir överdrift åt hyllningarna mot Klopp. Det blir överdrift i att man ska problematisera att Klopp inte svarar på en fråga. Förstår du?
Ja,
överdrifterna bara svämmar över här.
Men kan man inte,
det finns inga gråzoner. Utan antingen är det svart eller så är det vitt.
Men kan man inte hävda då att nu har det ju också... Det hinner ju gå och komma nya grejer varje dag nu med coronautvecklingen och... jag menar, när vi sitter här i källaren idag så är ju Serie A inställd tills vidare till exempel. Och nya direktiv kommer hela tiden. Och även VM-kvalmatcher i Asien och sådär är också uppskjutna. Och det har säkert kommit mer besked bara medan vi sitter och spelar in här.
Ja.
Han kommer ju dock komma till en punkt där man, för så kan det ju även vara, det kan vara stora företag och så, har ju kanske infört vissa nya rutiner med att vi stoppar våra utrikesresor. Inte om det är H&M eller liknande. Det kommer ju komma en punkt där Jürgen Klopp inte kan sitta och säga så här, utan där han, nej, det är klart att du inte är någon expert eller någon epidemiolog, men du har ju ett ansvar, eller Liverpool har som ansvar att sätta sig in i vad som händer för att kunna ta beslut hur detta påverkar. Okay. Så det här funkar ju en gång kanske för Klopp, men det skulle ju inte funka igen. Och så finns det ju också något, det finns ju något i att han är ganska slagkraftig. Det där slutet han har med I'm just a guy with a bad shave and a baseball cap.
Saken är att det är inte slutet heller. Han fortsätter att prata. Det där klippet som har spritts, han fortsätter att prata sen.
Ja, det är så.
Ja, så det är en punch och sen så är det slut på
det. Ja, men den punchen är inte oviktig. För jag minns ju, vi nämnde David Beckham här förut, att han ibland, när han var som störst, när han var kanske liksom det största varumärket inom fotbollen, så kunde han sitta, när han fick frågor om politik eller så, så var han ganska obekväm med det. Och han sa ofta att det lämnar jag över till dem som kan mer om det. Jag minns inga hyllningar till Beckham där. Och han var ju inte lika slagkraftig som Klopp. Alltså man ska inte blunda för retoriken att det är viktigt. Folk gillar den här sägningen.
Nej, liksom. Man ska heller inte blunda för att det är en annan tid nu jämfört med Beckham sa. Nej. Jag är inte rätt person att uttala mig om det här.
Nej.
För då återkommer vi än en gång till det här. Att det gått en inflation i att folk killgissar.
Ja, jo, precis.
Att folk är trötta på det. Många är trötta på det.
Ja, jo, men så är det ju. Men att vad jag menar med det här, bara med att Liverpool, man kan ju ge sig fan på att det är klart att det finns personer i Liverpool som kollar väldigt noga vad som sker med corona.
Ja,
alltså det gör det ju alla stort. De är ju jätteorganisationer. Och det är klart att den som företräder representationslaget, det vill säga Jürgen Klopp, han kommer inte kunna sitta och säga sådär en gång till, utan sådär. Det är ju, då får du prata med någon som har tagit fram makta och vad har ni för åtgärdsplan? Det kommer ju supportrar vilja veta. Så.
Och
nu får vi väl se överhuvudtaget vad som händer med Premier League. Vad hade du känt om det? Att det måste ändå vara, nu vet vi inte vad som händer i Serie A. Där är det ju tajt i toppen. Men säg att de skulle blåsa av Premier League. Och så skulle inte den här titeln räknas då. City kan hävda ändå, men vi hade kommit i kamp. Det kanske såg tufft ut, men vi hade kommit i kamp.
Ja, vi hade en spar på gång.
Ja. Och titeln ställs in.
Ja.
Det var ytterligare en grej som förtar.
Jag kan sitta här och garva, men som sagt, det går ju så snabbt nu. Man vet ju inte hur detta kommer att utvecklas här kommande bara 3-4 dagar. Nej. Så kan det vara helt annat case vi har att ha att dela med. Så jag vågar inte på något sätt tänka att det är klart. Därför så är det, om det är så nu att det tar ytterligare någon vecka innan man stänger som publik evenemangen i England och sådär, så har vi, nu har vi match mot Everton nästa måndag. Det måste ju vinnas, samtidigt så har City chansen för det. Så vi är säkra bara så tidigt som möjligt för att detta kommer ju komma.
Ja.
Det är jag helt säker. Men nu såg jag här, England gick väl ut igår och sa att just för tillfället så kör vi på. Det finns ingen anledning för oss att agera som man har gjort i Italien.
Nej.
Och huruvida det är sant, det har jag ingen aning om. Jag är bara en kille i glasögon och lite ovårdat skägg.
Ja, men ändå blev du bjuden på drink.
Precis.
Ja, vad kan vi säga då, summa summarum här?
Alla att, måste kamma sig. Klopp får kamma sig. Alla som reagerar på Klopp får kamma sig.
Framförallt
alla
måste väl vi kamma oss då. För om någonstans börjar vi anklaga folk för att göra en höna av en fjäder. Och nu har vi byggt ett helt hönshus av det här. Så nu får vi gå vidare.
Nu stänger vi kiosken. Då skulle jag vilja höra, Johan, dina reaktioner på att Max von Sydow var dött.
Jag noterade detta och tänkte på de filmerna.
Lärde du lite underläppen?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag har ju haft stor glädje av Max von Sydow i mitt filmtittande. Med Utvandrarna-serien och Exorcisten, inte minst. Och Drös Bergman-filmer och Hollywood-produktioner och så. Men jag tänkte också på dödsbudet kom ju i Frankrike. Dels så bodde han ju i Frankrike sedan en lång tid tillbaka. Men det var också till franska medier som det bekräftades då via hans fru, numera änka. Och det var ju kanske inte så konstigt, för Max von Sydow gjorde väl slut med Sverige, om man får säga så. Filter, vår systertidning som vi sitter tillsammans med, vet jag, skrev en artikel om Max von Sydow för kanske 10 år sedan nu.
Ja, nästan.
Han var aktuell med någon ny film och ingressen var typ filter förklarade varför du inte kommer få läsa någon svensk intervju med honom den här gången heller.
Mm.
Och så beskrevs det i texten hur han hade gått från att han hade många kollegor och kompisar här i Sverige och var lätt att ha att göra med och tillgänglig. Men att han några år in på 90-talet så flyttade han till Frankrike då. Han bröt upp från sitt 45-åriga äktenskap för han hade träffat en fransk kvinna, 20 år yngre tror jag, på en filminspelning. Och sen han flyttade dit så mer eller mindre klippte han alla band då till Sverige. Inga mer intervjuer eller svenska filmer vad jag vet. Och han var väl inte ens på Ingmar Bergmans begravning.
Nej, den här legendariska begravning får man ändå säga.
Ja, gud ja. Var det Börje Ahlstedt eller var det stormare som bara skrek förtvivlad? Det var stormare.
Stormare. Han föll väl ner på knä framme vid kistan. Och höjde armarna i skyn. Och vrålade ut en sån här liksom sorgevrål.
Ja.
Så får man ändå säga, lite teatraliskt, eventuellt.
Men gjorde inte Ahlstedt något? Det var nästan som att det var en tävling i vem som var mest förkrossad.
Ja, vem som kunde vara bästa skådespelaren också.
Ja, precis. Mm. Men den skådespelaren som kanske har rönt mest internationella framgångar kopplat till Bergman var alltså inte där då.
Nej,
Max
precis.
Von Sydow. För han
satte inte sin fot i Sverige. Nej. Han satte inte sin fot i Sverige.
Och den här texten minns jag var ett sätt att försöka reda ut vad hände egentligen.
Ja, och texten lyckas. Det är ju en trevlig text i filtern. Den kan man rekommendera för någon som har ett filterkonto.
Ja, ni får kolla nummer själva för det minns vi inte.
Ja, nummer 11 tror jag det.
Ja, det är det. Ja.
Nej, men och man får väl inte riktigt några svar exakt vad det är som har hänt.
Nej, mellan raderna så skylls det ju rätt mycket på den här franska frun. Då.
Så är det ju. Och Liv Ullmann och sådär som uttalar sig i artikeln är ju för tvivla. Så, om du får tag på honom, jag har försökt att få tag på honom, jag kommer aldrig fram. När jag ska försöka få tag på Max så är det bara någon fransk agent och jag kan inte franska. Och hälsa honom att vi saknar honom, vi vill ha tillbaka honom och sådär. Men inte ett livstecken från honom.
Nej.
Ingenting, helt tyst.
Nej, han var bara helt isolerad där nere i Frankrike då. Men han bröt då med Sverige kan man säga. Bröt.
Och det finns ju då någonting, var därför jag började prata om Max von Sydow som jag tänkte att man kan prata lite mer om. Att det finns någonting som är tilltalande i den här mystiken kring Max von Sydows liksom, förvandling från att han var till mötesgående.
Och från influencer.
Nej, men lite, det är inte så långt ifrån det jag tänkte prata om. För att i dessa tider när alla hela tiden håller på att odla sina varumärken i sociala medier på olika sätt, hur man beter sig och hur man för sig, så är det ju piggar upp med någon som helt stänger butiken gentemot det här att man ska vara om sig och kring sig hela tiden. Det piggar upp och det bygger också upp en mystik, men i Max von Sydows fall så är det också så att han var svensk och vi är stolta över honom, sicken fin karriär han har haft, han är med i olika filmer och var hyllad överallt, men sen, samtidigt så vill han inte riktigt kännas vid Sverige. Och vi ändå fortsätter att vara stolta över honom.
Mm.
Det finns någonting härligt i att han helt och hållet väljer bort det där. För det kan man ju själv känna som skribent, till exempel. När man är både här i podden, när man är lite transparent om vem man är och vad man sysslar med. Och jag berättar här att jag har blivit utbjuden på en drink, måste på gymmet till exempel. Mm.
Vad får du att tro att folk är intresserade av det?
Det är precis, vad fan. Nej, men på ett sätt så håller man på sig för mycket. Och det känner jag ju med andra skribenter till exempel som är väldigt transparenta i sociala medier om vad de gör privat. Så läser jag ett reportage som för all del kanske är jättebra som den här skribenten har skrivit. Men ibland så står den här kännedomen om vilka de är privat i vägen för min läsupplevelse.
Mm. Det kanske kan göra i våra fall också då.
Absolut. Mm. Och man får passa sig där för att det är ju så himla många som nästan tror att det förväntas av dem. Att ska man lyckas så ska man också vara en publikperson. Utanför spalterna.
Det är väl därför man uppskattar så mycket om man sitter och så hör man Ekots olika utrikeskorrar. Hanna Sahlberg.
Mm.
Eller så här, jag vet ingenting om Hanna Sahlberg, men vad bra hon rapporterar. Nej. Det är så tryggt att ha henne där.
Man får hålla sig helt neutralt till den här personen.
Ja, de här korrarna som är så bra. Jag vet inte så mycket om henne, eller Stefan Åsberg som väl är tillbaka
USA.
I USA nu. Som jag har ett gott öga till eftersom jag fick beröm av honom en gång.
Aha.
Jag har berättat om det.
Aha.
Han är otrolig motor, Stefan Åsberg. Ja. Och han är väl också sportintresserad, tror jag.
Ja, för han hoppar är med in på ibland ja, när det är lite hetare grejer kanske. Säg att det är en dopningscase i skidvärlden. Ja. Då hoppar han in ibland.
Ja, han kan ingå liksom i SVT-stall om det är skid-VM som kanske lite tuffare reporter eller så. Och så har han ju rapporterat från alla världens hörn. Men han kom över då till Japan när jag var där för Expressen och skrev om friidrotts-VM. Och friidrott var ju rätt hett i Sverige då med Kallur och Klyft och så. Och jag hade varit där lite innan och sen kom Åsberg dit och bara, det kändes lite mäktigt sådär. Mm. Och så kom han fram till, han kom nog inte fram, det var bara att vi liksom hamnade i samma kö. Men till mig och fotografen Robin Andersson och så sa han, ni har gjort bra grejer. Ni har gjort bra grejer. Och så gick han vidare. Det är ganska platt sagt egentligen, men jag minns att det tog så här, på ett härligt sätt.
Jag menar att hela Expressen gjorde bra grejer. Ja. Det var inte bara du.
Nej. Så här, det var inte som att man testade honom. Han kanske bara sa så får det vara artig. Vilka grejer tyckte du var särskilt bra, Stefan?
Oh, nu.
Eller är det bara något du slänger ur dig så här i kön när vi står som kallprat? För det är ju lite tråkigt. Så känner man ju inte.
Ja, det är, ja.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Mm. Det är bara namn som rapporterar och det är skönt att inte veta något om dem.
Ja, och så kan det vara också då med fotbollsspelare. För att det är ju likadant där då att man hela tiden bygger ett varumärke utanför. Ibland så gör man det för att man kan kapitalisera på det. Att man gör olika typer av samarbeten. Man släpper in folk i sitt liv och sådär. Men jag har ju en känsla av att ens legacy som fotbollsspelare på sikt kan ta lite skada av om man är för utsvävande i till exempel sociala medier. Är man lite mer försiktig, man bara låter precis som kanske en korre på Sveriges Radio, låter sin prestation tala för sig självt, att inte allt annat ska liksom räknas in, så tror jag att man får på något lite konstigt sätt lite härligare legacy.
Kanske. Man skulle kunna anklaga oss. Jag känner lite också så.
Mm.
Men då kanske någon vill säga Victor Nilsson Lindelöf, som ni alltid klagar på för att han aldrig säger någonting.
Mm.
Sådär. Hur ska ni ha det?
Ja.
Så.
Nej, visst. Det är inte. Nej, precis.
Det finns ju någonting dubbelt där.
Ja,
men det är väl också så lite, om vi ska vara lite allvarliga med oss själva, även om vi är små varumärken så är ju även vi i någon mån varumärken.
Mm.
Vi ska då sälja Offside, de artiklar och nummer som vi får ihop. Och det har ju hänt ganska mycket i journalistiken bara sedan jag började där. Och tar man Offside så var ju de kunde kanske kosta på sig att vara mer hemliga tidigare, före sociala medier och så. Det var ingen podd som fanns då. Man var Tobias Regnell och Mattias Göransson som startade, men man kanske inte visste så mycket om dem. Och så kan det ju vara även för Mattias nu, som kanske ibland är ute i debatter och så, att när han skriver en artikel eller en bok eller någonting så färgas det av för att folk har en uppfattning om honom.
Mm.
Så även han hamnar ju där. Och vi är ju, alltså man är inte bara journalist längre, utan i journalistjobbet så ingår det att man ska vara säljare.
Ja.
Man ska vara PR-strateg och samtalspartner och bemöta. Och det är gränser som hela tiden flyttas fram. Att man måste förhålla sig till marknad på ett helt annat sätt än vad man kanske kan göra förr. Och precis som för fotbollsspelare så mäts ju allting. När vi pratar om fotbollsklubbar som intresserar sig väldigt mycket för underliggande statistik och expected goals och ännu mer avancerade saker än så, att man kan bryta ner allting. Det sker ju även på vårt sätt i vårt skrå och ännu mer på större tidningar där en skribent kan få siffror på att så här klickat är den här artikeln och så här lång lästid hade den, det vill säga innan folk väljer att klicka på något annat. Så här mycket delades den. Vill man mäta och har de verktygen så kan jag förstå att det är lockande, men det finns ju också någonting väldigt tråkigt i det där.
Mm.
Man kan se då att det klickas inget bra på Kalmar, så vi behöver inte skriva om Kalmar.
Nej.
Eller så, medan Malmö FF klickas hela tiden, så skriv hellre en artikel till om dem.
Mm.
På ett sätt inget konstigt, men det är något trist med att att allt ska mätas och att man måste förhålla sig till den här säljarrollen hela tiden.
Mm.
Jag har problem med den.
Mm.
Det är på riktigt liksom, för att man känner sig påflugen eller sådär. Men att man måste spela med eller man följer med tiden så gott det går. Men helt bekvämt är det ju inte alltid.
Nej.
För man är rädd att folk ska tycka, kommer inte att köra ner saker i halsen på mig.
Nej, precis så. Och menar, en sån som Simon Bank som ofta har, han har ju liksom inte varit aktiv i sociala medier. Det har ju varit en sån här återkommande grej.
Ja, men han har väl ändå, misstänker vi, varit inne och lurkat.
Jag har sett att han har ett Twitterkonto.
Ja,
det har jag sett.
Aha.
Man vet till och med vad han heter.
Som man använder för att följa andra.
För att följa andra, ja, precis.
Mm. Ja, men han kunde ju nämnas för
det. Ja, och det här med med, du vet, han har gjort, eller han har inte gjort det, men det har blivit berättat som så att han har inte ens en smartphone, utan han har en gammal typ Nokia 3210 eller vad det nu än är. Där är det ju inte så att den här transparensen som så många andra kollegor till Simon Bank har i sociala medier, den riskerar ju inte att förstöra läsupplevelsen när Simon Bank skriver någonting, för det är bara Simon Bank. Man vet inte så mycket om honom. Han är rätt försiktig.
Mm, fast även han nu då syns
i TV. Poddare.
Han poddar och tar allt mer kliv in att man vet även saker om Simon Bank.
Jajamän, så är det.
Och jag kan ju bara gissa vad, om man är en så stor profil och viktig för en tidning som Bank och hans kollega Erik Niva har varit. Jag kan ju bara gissa allt de har sagt nej till. Mm. För det är såklart viktigt för en tidning att använda sina profiler. De säljer ju tidningen mycket bättre än vad en chefredaktör gör. För de blir kändisar. Vi vet ju hur det ser ut. Erik Niva går på landskamp. Han är ju otroligt känd. Mm. Liksom, så det är jätteviktigt att man kan använda dem. Så jag kan ju bara ana vad de också har sagt nej till.
Precis.
Så. Och det är inte lätt att stå emot. Liksom.
Det var en liten utvikning tillbaka till Max von Sydow.
Och hans landsförräderi.
Och hans skilsmässa med Sverige. Men i fotbollen så har vi förstås liknande typer som har på något sätt inte velat...
De har brutit.
Ja, de har brutit och inte velat beblanda sig med sitt ursprung på något sätt.
Mm.
Vad tänker du på det? Har du några namn?
Tankarna går ju först till helt enkelt spelare som har bytt landslag. Då. Mm. Det är ju ingen ny företeelse. Redan på Di Stefanos, gamle tid. Argentinaren, han blev ju spanjor.
Hade han kul då?
Ja, det hade han. Han har framförallt väldigt fina fötter. Så vill jag minnas min Di Stefano. Som ju var i Europa långt innan jag föddes. Men det är så jag vill minnas honom. Det var ju roligt, kom du ihåg det, när Di Stefano dog. Det var ju inte roligt, det var slarvigt uttryckt av mig. Men när man skulle samla röster då, som man gör från kändisar. Och så uttalade sig Maradona. Om, kommer du ihåg vad han sa när Di Stefano dog?
Nej.
Jag tyckte helt klart att han var större än Pelé.
Just det,
bara såg det som en chans att få en taskspark till Pelé. Det var så ingen som hade frågat det. Han var som Jürgen Klopp där. Bara jag ska bara få ut mitt budskap. Jag är större
svara
än Pelé.
Svara på frågan då.
Han gått igenom innan. Kom ihåg nu, du behöver inte förhålla dig till frågan om Di Stefano. Utan du ska bara få ut ditt budskap. Och ditt budskap är, Pelé är inte den största. Kom ihåg det, Diego. Så gick han ut och gjorde det. Precis det.
Ja, just det.
Nej, men han blev ju spanjor. Och det blev väl även Puskas, tror jag, ett kort tag.
Mm.
Men ofta har det ju varit när folk har bytt landslag att man har känt att visst har ju funnits laddade byten förstås, och vi har bröderna Boateng som väl till och med mötte varandra i Sydafrika VM, va? Med Kevin Prince i Ghana och Jerome Boateng i Tyskland då. Mm. Men ofta har man känt när någon byter landslag att det tidigare landets landslag har kanske klarat sig helt okej ändå.
Mm.
Det här förekommer ju, det såg bara häromdagen och minns att jag blev lite förvånad att det var en löpsedel på det här i Göteborg. Det var väl Sportbladets egen löpsedel, men den handlade om Dino Islamovic, som då har tagit beslutet att spela för Montenegro, och inte för Sverige, som väl har gått till Rosenborg nu, tror jag.
Just det.
Islamovic snackade sig om till Norrköping, men det blev Rosenborg. De spelare som har, så att säga, vinkat just till svenska landslaget och valt något annat, Zlatan Muslimovic, kommer du ihåg honom?
Nej, man.
Loret Sadiku och Arber Seneli.
Ja, just det. Goddos.
Ja, Goddos, ja. Mm. Och Goddos är väl lite lurig, för han fick ju spela VM direkt med Iran. Men i samma VM så gick det ju bättre för Sverige än Iran. Mm. Men det är väl lite tidigt att säga hur bra Goddos karriär kommer att bli. Om han kommer att gå från mycket bra till fantastiskt, det vet vi inte än. Men det finns ju inget exempel i svensk fotboll där man känner att vi förlorade en som blev en världsstjärna någon annanstans.
Nej.
Utan att liksom, det har gått bra för Seneli i Kosovo. Och sådär,
men, absolut. Ja. Men Diego Costa, han är ändå värd att stanna till lite vid.
Ja, absolut.
För Diego Costa, det känner ju folk till. Född Brasse, men representerar Spaniens landslag.
Mm.
Och det var väl så att han drog ju till Europa tidigt, som 16-åring tror jag.
Portugal.
Och sen så tog det ganska många år innan han blev aktuell för ett A-landslag. Och först då blev han gjorde väl typ 2 träningsmatcher för Brasilien.
Ja, därmed så kunde han fortfarande välja, ja. Eftersom det inte var tävlingslandskamp.
Och sen då så byter han ståndpunkt och känner att han hellre vill representera Spanien. Och då brakade du loss hemma i Brasilien?
Ja, det gjorde det ju. För då var ju en speciell timing. Dels hade Diego Costa blivit väldigt bra i just Atletico Madrid. Det var väl liksom en av världens hetaste anfallare just då. Och det skulle spelas ett hemma-VM i Brasilien. Och dessutom så var det ju något av en strikerkris, va? I
Filipao.
Filipao. Scolari. Hade inte. Han fick ju spela med Fred på topp.
Ja, just det.
Förutom Neymar då. Men den här riktiga strikern hade de ju problem med. Och då blev det ju verkligen livat.
Mm.
Det blev ju mer livat än de här brassarna som valde Qatar. Om du minns dem.
Ja, absolut. Och mer livat än när Paulinho började snacka om att han ville spela för Sveriges landslag. Alltså Häcken Paulinho. Eller numera Hammarby Paulinho.
Ja, vad vi vet finns det ingen falang i Brasilien som hatar Paulinho och Sverige. För att de klarar sig så att säga utan honom. Mm. Men Diego Costa var ju känsligt.
De behövde honom.
Ja, och han kallades väl förrädare och sådär av supportrar. Och just Felipao blev mycket upprörd.
Ja.
Och gav något uttalande som var... liksom ganska hårt.
Ja, så. Jag tror att deras motsvarighet till Karl-Erik också gjorde något öppet brev där han skrev att han var, från och med nu så var Diego Costa persona non grata.
Det var väl något också med att Diego Costas motivering till sitt landslagsbyte var så slapp.
Hur var den då?
Ja, men det var ju bara att så här, nu berättar han för Marca var det kanske, om sitt val. Mm. Och så var det bara någon, ja, det var en som frågade mig och jag tänkte, varför inte? Alltså, man vill ju gärna att det ska finnas någon.
Varför inte? Ja, kanske. Det är ändå i all sin enkelhet genialt.
Ja, lite som vad var det Svenny sa när han fick frågan om man skulle ta över Elfenbenskusten inför VM 2010.
Ett VM till. Chansen på ett VM till.
Bra varför spelare.
Inte? Jag är så bra spelare.
Bra spelare. Ett VM till. Varför inte? Costa tog bort inledningen och tog bara varför inte.
För övrigt så såg jag att Svennis var gäst i det här Monday Night Football på Sky. Igår kväll, måndag kväll.
Ja.
Det var ju en match där mellan Leicester och Aston Villa.
Men vad hände med Svennis? Jag läste något om i... Jag gillar ju att läsa Pavlidis morgonsvep på fotbollskanalen Headlines.
Mm.
Man kan få lite uppdatering om vad som händer runt om i fotbollsvärlden. Och det var ju någon vecka sedan det stod att Svennis hade fått nytt jobb äntligen.
Ja, i Brasilien.
Som ungdoms... Som är typ akademiansvarig.
Botafogo.
Ja, det var nog Botafogo, tror jag.
Men, det. Ja, det, jag vet inte om det kontraktet kanske aldrig riktigt undertecknades.
Jag vet inte heller hur det blev där. Men man har ju sett några sådana där med att Svennis har varit på väg och sådana riktigt.
Ja, men jag bara såg i mitt flöde igår att det var en del då engelska reportrar så som man följer som tyckte att det var härligt att se Svennis där. Att de, framförallt så var det som att han pratade till som Baden-Baden veckorna och... Och
vad var det? Baden-Baden-veckorna?
Nej, men det var ju VM 2016.
Ja, de bodde i Baden-Baden.
Baden-Baden, du vet, med Wagsen och allt sånt.
Ja, just det. Var då Mats Olsson hela tiden skrev om Robert Börjesson. Och kallade för Robert Robert.
Ja, men det var ju liksom Wennmans peak-era på något sätt. Med hela drevet och sådär. Men i alla fall så var det som att många liksom på något sätt förstod, för han berättade ju sin karriär. Liksom en blåvitt och så här i engelska studion. UEFA Cup-gulden och sen liksom framgångarna i Portugal och Italien. Och alltså. Det var som att många hade inte liksom fattat att Svennis var en stor tränare rätt många år innan han kom till England. Det var inte bara så att han fick detta jobbet på en jävla konstigt sätt och sen så gick det helt okej. Okay det var som att rätt många förstod att fan Svennis, han är ju värd att respektera.
Vadå, de hade inte fattat?
Nej, men det, jag fick den känslan.
Benfica och Roma.
Jag fick den lite känslan faktiskt.
Jaha.
Ja, precis. Vi har väl inte riktigt några som är i närheten av Diego Costa. Det får man säga.
Nej, det kanske det finns utanför vår radar. Men det blev ju speciellt med det VM:et som följde där efter, som man kan säga att det i någon mån blev misslyckat både för Costa och för Felipao.
Mm.
Felipaos Brasilien gick ju längre, men det man minns är ju Tysklands överkörning. Och Fred gjorde ju inte så många brassar glada heller.
Nej.
Och Diego Costa Spanien åkte ut redan i gruppspelet.
Mm.
Så ingen vinnare där var det ju.
Nej.
Sen har det ju varit taskigt med dem. Olis Adebe fick ju mycket uppmärksamhet när han valde Polen.
Mm.
Alltså Nigeria född. Mm. Valde Polen. Där var det ju lite hemskt eftersom han till en början fick skit från två håll. Det var ju en del, framförallt nigeriansk press, vet jag, som tyckte att det här var förräderi.
Mm.
Men också att det var en hel del polacker som inte ville acceptera honom i början.
Mm.
Han hade det inte så lätt.
Vad hette den här brassen som valde landslagsspel för Kroatien, vet han?
Eduardo.
Eduardo, Arsenal Eduardo.
Som fick det här komplicerade benbrottet, va?
Just det, så var det.
Nu pratar vi bara landslag, men lite på samma tema så blev det ju, blev det livat, jag vet inte. Men Liam Gallagher kom med en ny singel för ett tag sedan, som heter Once, tror jag. Och det blev ju uppmärksammat då eftersom att i videon så använder han sig av Eric Cantona, som spelar kung, tror jag, ganska förutsägbart i videon.
Mm.
Och det var ju en del City-fans då, eftersom Liam Gallagher är en av de mest kända Manchester City-supportrarna.
Mm.
Och väljer då att...
ta en av de stora United-profilerna.
Ja, och det rasades en del från City-supportrar då, menar att det här också var någon slags förräderi. Jag tycker det var ganska löjligt. Men det som förvånade mig mest där, vet du vad det var?
Nej.
Det var att Liam Gallaghers låt inte var så dum.
Ja, det, det var ett
det var ett tag sedan han fick ur sig något kvalitativt.
Ska vi lyssna lite så får vi höra. Ja, den var inte dum.
Nej.
Den har ju någonting.
Både Jo Inge Berget och Liam Gallagher i musikväg då. Mm. Och ska väl säga då att det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Kommunal. Och vill man veta vad Kommunal har gjort inom räddningstjänsten senaste tiden så kan man rekommendera Kommunals podd Förhandlarna. Den finns där poddar finns och där gästar två brandmän som har varit med om att besöka 89 brandstationer. Och det är avtalsrörelsetider nu och vill man få till ett bättre avtal för brandmännen så är det bra idé att bli medlem i Kommunal nu.
Det är som sagt så att vi behöver jobba på här nu några dagar till innan vi kommer möta en del av er som lyssnar på oss som kommer att komma och titta på oss med Offside Live. Mm. Och än en gång, eftersom du inte gillar att vara salesman så mycket så tar jag den rollen. Gå in på offside.org/offsidelive och köp en biljett. Det hade varit kul.
Tänk som Diego Costa. Varför inte?
Chansen att kolla på Johan Anders. Varför inte?
Ett offside live till. En ganska trist vecka i mars. Offside live. Varför inte?
Varför inte? Precis. Nej, men det är, vi får se här vad som händer med allting som både med börsen och med corona. Och framförallt givetvis Svenska Cupen. Det har lottats. Vi har ett par riktigt intressanta matcher. Hammarby, Blåvitt, MFF, AIK. Är Häcken, Elfsborg också va?
Ja, precis. Och så Falkenberg, Mjällby då. Ja. Mjällby som man blir lite nyfiken på. Ja,
absolut.
Både i form av värvningar och prestationer i cupen då. Ja, inte minst. Betyder. Så mycket fotboll att se fram emot. Och när vi hörs nästa gång i det här sammanhanget så är vi på turné då.
Mm, det är vi.
Så vi är tillbaka med en turnépodd nästa vecka. Och ha det så bra till dess och hoppas att vi ses då.
Ta hand om er. Hej då.